I den här podcasten som du just har slagit på med flit eller av misstag heter Skolsverige. Det finns på iTunes, Acast och skolsverige.com. Där är avsnitt 67 i ordningen och det kommer handla om Magnus Ugglas sommarprat. Det kommer handla om OECD och någonting lite som inte riktigt stämmer där. Och så kommer det handla om en intressant artikel i Svenska Dagbladet om kopplingen mellan Nobelpris i fysik och sociala medier. Mycket nöje! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Du,
yep.
Jag var på Kent i helgen.
Ja, det var det bra.
Det var fantastiskt härligt.
Det var det. Jag fick det förklarat för mig. För jag har en kompis mig dagen efter som förklarat att de kändes lite trötta. Och på något sätt känns det rimligt för en avskedsturné.
Ja, men alltså det är de ju. De är ju nästan 50 år och liksom sådär. Det har hänt saker och så på vägen. Men jag upplevde inte att de kände sig så trötta som... utan de kör sitt grej. Det är superregisserat och det är fantastiska projektioner på bildskärmar och det är fantastiskt ljud. Jag har nog aldrig varit på en arenakonsert med sånt krispigt, fantastiskt.
Alltså, det, i Skandinavien?
Ja, det var
som
helt,
är känt för att ha värdelöst ljud.
Ja, men det var så bra.
Det var
liksom sådär, behövde liksom inte, jag är ju jättekänslig när det gör ont mina öron.
Men har ni sittplats, ståplats?
Ståplats
hade vi. Fram, långt bak?
Ja, ganska långt fram.
Men det där är ändå märkligt för att alltså, jag väljer ju aktivt, och det här är en sån här göteborgsk grej, jag väljer ju aktivt undan att gå på konsert i Skandinavien för att jag blir så bottenlöst besviken på ljudet rätt ofta. Sist jag var på filmfestivalen såg jag en film, den där första skräckfilmen, vet du den?
Motorsågsmassakern.
Nej, från 1910-1920 och så stumfilm, och så är det Göteborgs symfonikerna som spelar liksom filmmusiken till. Så här 2 timmar och 46 minuter. Metropolis heter den. Hur som helst. Och då sitter jag där och tänker så här, det här är ju att kasta pärlor för svin. Och det känner ofta när man är där. För att det är, så här, det är fantastiska musiker som inte kommer till sin rätt. Men vad roligt att de gjorde det nu.
Här var det var nästan sådär att man undrar, hur är det möjligt ens?
Det är någon i den produktionen som har bemästrat det obemästerliga.
Alltså, allt var så jävla snyggt. Men jag kan tänka mig att det känns lite trött också för att det är så superregisserat. För det är det. Alltså det är, de har ju kontroll. De har ju ett kontrollbehov värre än mitt. Och det är ju svårt. Men däremot så är det ju så att det som var lite fräckt var ju att vi var ju Almedalen i somras. Och då hade vi ju ett gäng tjejer och en kille som sjöng ett fantastiskt ledmotiv till den här sången. Och vem står på scen om inte leadsångaren som sjöng ledmotivet till Lärarförbundets film Allt börjar med en bra lärare?
Daniela Sörensen.
Jajamensan. Daniela Sörensen står på Kent-scenen och är då en av de tre fantastiska körsångarna eller musikerna som gör liksom som får gästa då Kent. Det var bara de som fick liksom vara med.
Så din poäng är att vi är de nya Kent? Är det det som är slutsatsen?
Nej, jag tycker mest att det var roligt att hon var där och att vi, jag har ändå sagt hej till henne.
Ja, visst.
Ja, så jag sa det till alla som jag var där med, att jag har sagt hej till henne.
Och hon är i stört cool, och hon och flera av de andra, alltså man kan gå in på YouTube och söka sig fram till det här framförandet. Man kan hitta liksom Allt börjar med bra lärare, det nya. Och så kan man lyssna på den låten när den är producerad
så
format.
Snygg.
Den är grymt snygg och det är up and coming musiker från med rötter i Tensta Gospel Choir. De är ett gäng som har kommit därifrån. Det kommer fler och fler. Håll ögon och öron öppna. Men nu som helst, kom ihåg vart ni hörde det. Inte först, utan näst först. Efter Kent. OECD är en ekonomisk sammanslutning av länder och chefers som egentligen kan asmycket om pengar, men som också ger ut PISA och lite andra undersökningar om skolan. Och det ska man ändå veta att det inte är liksom på något sätt utbildningsvetenskaplig forskning, utan det är så här, lite ekonomer som håller på. Och de tar fram fin statistik om skolor, bland annat i PISA och bland annat på andra plan. Och då har du hittat två olika saker som inte riktigt stämmer överens. Kan inte du berätta mer?
Nej, men alltså, det stämmer väl överens, men det är ganska oroväckande. Alltså, OECD-komplexet har vi skapat det, men det är just det här att svenska lärare undervisar alltså översnittet i OECD.
Mm.
Vi har alltså fler timmar där vi står inför klass än övriga andra lärare.
Mm, mm.
Och framförallt alltså översnittet, vi är liksom, ja, men ganska bra bit översnittet.
Mm.
Men däremot så får våra elever mindre undervisningstimmar än snittet i OECD.
Och det alltså där förstår inte jag hur det där går upp. Det är det som inte riktigt stämmer i mitt huvud. För då tänker jag så här, vem är det vi undervisar för? Eller hur stämmer, hur går den här cykeln upp? Jag tänker att så här, om vi undervisar mest, då borde det också vara så att våra elever får mest undervisning.
Ja, man kan tycka det. Men vi är nog, jag tänker ju för det första att det måste finnas ett underskott på lärare. Att alltså att vi borde vara fler lärare än vad vi faktiskt är.
Det är så du menar, att vi är, liksom, vi är för tunt utspridda på något sätt. Att vi jobbar för hårt för att ta igen ett system som inte anställer tillräckligt med personal.
Mm.
Så kan man tänka, jag tänker också i mitt huvud just nu att det kan vara så att vi har för många halvklasslektioner eller för många smågrupper.
Ja, det har vi också.
För det skulle kunna leda till att jag håller samma lektion 2 eller 3 gånger om jag har smågrupper.
Mm.
Och eleverna får fortfarande bara en lektion och gör det vissa 3 gånger. Alltså det kan vara för mycket sånt, inom citattecken för mycket, för att i praktiken, i klassrummet, så tror inte jag att små grupper är ett särskilt stort problem.
Fast det är det ju på ett sätt. Alltså alltså jag tjatar ju om det, men jag var ju i Kina. Och där hade man 56 elever i varje klass.
För vissa lektioner och för vissa organisationer. Och det visar, men jag förstår vad jag menar.
Mm.
Och jag tror också i ett effektiviseringstid så kan man tänka att här, om vi har större grupper ibland så kan vi också frigöra personal för att ha mer större ibland. Effektivisering är inte en bra motor för skolutveckling oftast. Men det finns ändå någonting i det där som är intressant att kolla på.
Men sen har vi ett annat problem som vi glömmer bort när vi pratar skola i Sverige. Och det är att det är dyrare att göra skola i Sverige än vad det är någon annanstans. Av det enkla skälet att vi är så glesbebyggt.
Fast då skulle Norge vara ett land som är betydligt svårare i så fall.
Men det är det kanske också.
Jag vet att det är en rolig nördfakta som jag har burit med mig genom mitt lärarliv. 30% av alla skolor i Norge har 100 elever eller färre.
Mm.
Det är därför de också har en lärarutbildning som är så här, du blir grundskollärare från årskurs 1 till årskurs 9 i typ alla ämnen. För att arbetsgivarna behöver ha den vidden.
Mm.
För att det går liksom inte att ha så här, nej jag har 1-3.
Ja, men
för då har du inget jobb.
Nej, men alltså på riktigt så tror jag, jag vet inte hur det funkar i Norge, men det är ett bekymmer. För att vi har, alltså de skandinaviska länderna där vi faktiskt har väldigt mycket yta, där det inte bor människor, eller så många människor, och många ställen där det är glesbebyggt.
Mm.
Det problemet har vi ju inte, alltså vi kan inte, det finns väldigt många...
Men hur gör det svårt? Hur gör det
dyrt? Nej, men alltså det är dyrt eftersom om du ska undervisa en årskurs 1 och det bara finns 10 elever.
Men hur utbrett är det problemet?
Ja, men tydligen ganska mycket mer ut. Nu pratar jag om saker som jag... Men
det... Om det finns någon som lyssnar på den här podden som vet något om det, berätta gärna mer. Alltså inte för att jag misstror det, men för att det var intressant att veta mer om
men
det.
Jag vet att jag pratade med Lärarförbundets ordförande på gymnasieskolan här i Göteborg. Och han sa det, Peter Olsson, att han sa, men Karin, du glömmer hela tiden glesbygdsperspektivet. Att det måste du ha i åtanke. Att när Jan Björklund säger att vi betalar, för det sa han alltid nämligen, att svensk skola är en av de dyraste i hela OECD. Att vi betalar väldigt mycket pengar till OECD. Då glömmer han bort att vi har väldigt mycket glesbygd där vi behöver ha skola. Men så att varje lärare kan inte undervisa så många elever åt gången. Men det blir ju att vi undervisar många lektioner, vilket går ut över undervisningens faktiska möjlighet till utveckling, eftersom vi inte har så mycket tid att utveckla.
Nej, men jag förstår att det finns många poäng med det. Och jag tror att många huvudmän generellt lägger ner byskolor i allt större utsträckning så långt det går, även i tidig ålder. Och så bussar man för hela folk en bil lite längre dit eller så. Just för man vill komma till ordning med det. Det är ju ingenting som skattebetalare / föräldrar alltid är så himla sugna på. Men det finns en poäng i det. Vi ska inte fastna för oss i det. Men det är säkert en del förklaringar där. Hur som helst är det intressant. Vi undervisar mer. Eleverna får inte tillräckligt med undervisning. Nej. Den ekvationen går ju inte ihop om det inte är någonting som är systematiskt fel.
Mm.
Antingen att vi är för glest land.
Mm.
Och att det finns liksom mer bra lösningar på det. Eller bra kompensationer för det. Eller så är det någonting med att vår organisation på nationell nivå är sned.
Mm.
Eller så är det att vi är för få personer.
Mm.
Någon av de tre måste det vara rimligtvis.
Ja.
Det kanske finns ett fjärde hörn, nej, men alltså, i eget alternativ.
Nej, jag vet inte. Men jag skulle också kunna tro att vi... Och det skulle vara intressant att ta reda på. Det kanske jag ska göra till nästa gång. Är vi färre lärare per... Det är ju en känsla jag har. Att vi är färre lärare per elever idag än vad vi var 1989.
Det är intressant. Är det någon som vet något om det? Hör av er. Annars kommer vi sätta oss och googla till nästa vecka. Mm. Det om den spaningen. Vi lägger lite länkar på vår hemsida. Och så kan man läsa mer om det om man är intresserad. Mm. Vi ska gå vidare till nästa spaning. Du har släppt med dig Magnus Uggla, har du inte gjort? Däremot ja. Hans sommarprat.
Ja, nej, men jag var ju så förtjust i Magnus Uggla, vet du, när jag var 8.
Du var det?
Ja, när jag var 8.
Vad var det i ditt 8-åriga jag som attraherades av Magnus Uggla?
Tydligheten, skulle jag tro. Det var klart vad det handlade om. Det var taktfast.
Ja, men eller hur? Också melodierna är ganska klappvänliga.
Det var ju den här om hand i hand, tillsammans gick vi kvinna, man och höll om varann. Ja, det är en text. Och de var nakna i striden, väldigt konstigt. Varför de var nakna när de stred, det förstod inte jag.
Men det är inte sånt gick du fundera på när du var 8.
Ja, verkligen. Ja. Men jag hade ju Magnus Uggla som idol och Carola. Det tycker jag är roligt. Jag tyckte hemskt mycket om Carola också.
Också en tydlighet här nu.
Ja, på något sätt. Så
du vet vart du har henne.
Ja, eller hade. Nej, men han pratade i alla fall nog om att jag var tyckte att det var bra när jag var liten. I hans sommarprat så pratar han, har han en mening om skola som jag tycker är så klockrent intressant. Apropå att det var bättre förr i skolan. Och du ska höra den nu.
Inte heller skolan brydde sig om enstaka individer på den här tiden. Nej, man samlade ihop ett gäng dysfunktionella ungar. Alltså en skön mix av diagnoser typ Asperger, dyslexi, ADHD, depression, panik, ångest och allmän vilsenhet. Och så kallar man det kort och gott för en obsklass.
Vad är det du fastnar för i den här meningen? Eller alltså, meningen?
För det första så får jag den där leende för att det är en sån fantastisk... pungspark, höll jag på att säga, åt det gamla skolsystemet. Man brydde sig inte om individen på den tiden. Och numera så håller vi på att säga att det är för mycket individfokus, bla bla bla. Ja, men det var fan inte bra när vi tog ungar som mådde dåligt och ihop med ungar som hade särskilda behov, ihop med ungar som hade dyslexi, och så knödde vi ihop dem i ett klassrum. Och så kastade vi bort nyckeln och så fick de klara sig bäst de ville.
Det gör många högstadieskolor fortfarande, men man kallar den för svängelska. Det är språkvalet för de som inte bedöms klara moderna språk. Varsågod. Men det är någon lektion i veckan.
Vad säger du för dumheter?
Ja, det är många skolor som har en grupp med elever där man tänker så här, nej, men de är inte bekänta av att lära sig ett modernt språk. Då kan de få läsa lite mer svenska och engelska. Ofta, inte alltid, men ofta så är det så att det är alla de eleverna som har svårt på något sätt. Sätter man dem tillsammans så är det en lärare som har den gruppen.
Nu blev jag deprimerad och fick gå och lägga mig någonstans. Men jag tycker ändå vi har kommit längre.
Systematiskt är det så att skolan är inte sån att man liksom bara, nu går ni här borta för ni är för dåliga för att vara med. Så är det absolut. Men jag tror fortfarande att man råkar skapa konstellationer som är på det sättet. Mm. Och det är inget avsiktligt, utan det är bara, det råkar bli så.
Men jag tycker det är bra att Magnus Uggla bara talar om för oss att så ska vi inte göra.
Nej men precis. Och att när vi höll på, när det var en del som präglade hela skolsystemet. Ja. Obsklasserna var ju liksom en parallellt skolsystem.
Ja.
Och det är förbannat att vi inte går. Och det som du säger, där är det faktiskt bra att vi har mer individfokus. Sen kan man väl alltid tänka sig, har det gått för långt? Kanske inte, vad vet jag. Jag har ingen aning, jag har inte tänkt på det. Men det känns inte som att det är någonting att sträva efter att gå tillbaka till.
Nej, men det finns de som fortfarande hävdar att de som inte är tillräckligt begåvade, alltså det här idiotiska idén om begåvning, att de som inte är tillräckligt begåvade, de ska inte vara med.
Nej, men precis, för att jag har min kurs på den här nivån och att liksom man blir irriterad om man måste hämta upp eleverna någon annanstans än exakt där man vill ha dem.
Precis. Och så glömmer man bort att saker är som de är. Mm. Så att jag tycker att det var roligt och befriande att på hans fantastiska stockholmska, på sin fantastiska tydlighet bara, i en mening, sa nej, det var inte bättre förr.
Nej, det är bra, det uppskattar vi. Tack Magnus. Karin, så var det. På spårvagnen på vägen hit så satt jag och knappade runt lite på min mobil, som man gör när man har tråkigt. Och läste lite här och så kom jag in på en artikel som en Facebook-kompis har delat. Och jag tänker berätta rubriken lite senare. Det handlar om Nobelpris. För nu i veckan så annonseras vilka som ska få vilka Nobelpris. Och då är det här en intervju i Svenska Dagbladet med en man som heter Ulf Danielsson. Han är professor. Han sitter i Kungliga Vetenskapsakademin. Han är ledamot där. Professor i teoretisk fysik.
Wow.
Känn tyngden. Han pratar om Nobelpriset i fysik. Och han förklarar att okay, men det är fyra svenskar som har fått det. Och det är inte dåligt. Det är fyra svenskar. Okay, men det är så.
Det är ju över medel.
I förhållande till land och storlek och så. Två av de här är far och son, för övrigt. Går han in på den här artikeln ganska tydligt. Eller journalisten, och han går in på det.
Det är ju skitintressant.
Ja, verkligen, verkligen.
Varför är det far och son?
Det kan man verkligen fundera på. Senast någon vann Nobelpris från Sverige i fysik var Kai Siegbahn. Kanske att jag inte uttalat. 1981. För sin metod att med hög upplösning analysera energin hos elektroner. Full disclosure, jag läste innan till. Hans farsa fick det 1924. För något annat. Manne Siegbahn. Hur som helst. Ingressen i den här artikeln är ganska intressant. Det står så här. Historiskt har Sverige inget att skämmas för när det gäller antalet Nobelpristagare i fysik. Utmaningen ligger i framtiden. Det här blir kopplat till skolan. Det finns ett problem i skolsystemet där förkunskaperna hos stora studentgrupper går ner, säger professor Ulf Danielsson. Det finns ju ingenting att egentligen argumentera emot där. Det finns ganska mycket fakta som verkar som att det pekar åt samma håll. Oavsett om man är professor i teoretisk fysik eller inte, så liksom, så, ja, men okej, ja, kunskapsresultaten kan gå neråt. Och då kan man, det kanske är rimligt i så fall att tänka så här, kopplingen mellan det och svenskar ska få Nobelpris. Ja, kanske, vad vet jag.
Fast jag känner ju...
Om vi bara stannar där, vad tänker du om det?
Ja, alltså jag tänker ju så här att det, för det första, min första tanke är ju så här, hur går de verkligen ner så mycket? Alltså jag menar, tänk så här, om vi för över det till min favoritmetafor, fotboll. Så pratar man ju, alltså vi pratar ju om breddfotboll, att Sverige måste ha bredd för att få fram bra fotbollsspelare. Alltså vi måste ta in alla, och ju fler som spelar fotboll länge, desto större ökar chansen att vi faktiskt får fram bra fotbollsspelare. Elitlag är ingenting för ett litet land som Sverige. För att vi behöver liksom få fram många.
Vi är inte tillräckligt många bra elitspelare. Som kvalar in i elitlag på det sättet.
Nej, för inte att liksom från unga år.
Precis.
I Brasilien kan du ha hur många elitlag som helst, för att du kan ha väldigt många, för att de är så många fler, till exempel. Men vi kan inte ha det i Sverige, för att det skulle bli fyra stycken, och då skulle inte det räcka till sen när det går åt helvete för hälften. Så därför måste man satsa på breddfotboll, och det är ju det som är lyckosamt i Sverige och Belgien, alltså när det går bra. Men det betyder ju inte att Zlatan kom ju till exempel i en period där breddfotbollen inte gick lika bra. Alltså det landslag han har spelat i är ju inte 1994 års landslag som vann, kom trea i VM och hit och dit. För Zlatan kom fram och var alldeles väldigt bra i en period när svensk fotboll kanske inte gick så bra.
Nej, just det.
Och då kan jag tänka att så kan det ju, för så dåliga är vi ju inte i skolan.
Du menar att vi skulle kunna få en Zlatan i
fysik?
Är du med?
Vi är ju inte så dåliga. Vi glömmer bort att, alltså, Hattie, jag har träffat honom en gång faktiskt. Han sa det så här, alltså, man ber nästan om ursäkt, det går ju så dåligt. Så här, nej, det går lite sämre, men så jävla dåligt går det inte. Alltså, det går sämre. Ja, vi måste göra någonting åt det. Men så jävla dåligt går det inte.
Precis, och framförallt ska man någonstans se det i perspektiv. Om fyra gubbar har fått det pris förut, så är det klart att en femte gubbe kan få den precis när som helst.
Ja.
Vi har ju minst en bra fysiker någonstans i det här landet. Men hur som helst, han menar det här. Man kan ändå fundera
på
det.
En annan sak i det är ju att 1924, då fick ju inte ens folk gå på universitetet.
Nej, alltså. Nej, visst, det finns en poäng i hur du får konkurrensen. Ja. Visst, men, och jag tänker också säga, i internationaliseringar och liksom så i Europa, och vi forskar tillsammans och så. Vad är egentligen möjligheten för Sverige att behålla sina talanger här? Vad vi för med så?
Nej.
Men hur som helst, det är ändå en grej att fundera på. Och det är något intressant i det. Och som metafor så tycker jag Nobelpriset funkar ganska bra, för att tänka ändå att det ska gå bra för alla elever. Han går vidare där och börjar prata, och så tillbaka till de här Siegbahn, far och son. Och så har den en ganska intressant mening. Bra gener kan man tycka. Och kanske också en uppväxtmiljö som stimulerade ett intresse för detta komplicerade ämne.
då tror vi ju att det är talang.
Mm, men jag tänker, det är journalisten ja, som skriver det. Säger du det.
Ja, nej, men jag tänker bara att det är likadant med lärare. Lärarbarn får lärare, alltså bli lärare.
Det är journalisten till den artikeln som påstår den här grejen med bra gener och så. Mm. Ulf Danielsson, professorn, han bara, nej. Han säger så här, visst finns det exempel på nästan dynastier där de blir inskolade från början och därmed får ett försprång. Men det kan också finnas personer som har en helt annan bakgrund och just därför gör de riktigt stora genombrotten. Mm. Att ha en annan bakgrund än den akademiska stänger alltså inga dörrar eftersom de kan bidra med ett helt nytt sätt att tänka på. Lägger man inte väldigt mycket ansvar på, alltså, jag menar bara för man kommer från en annan bakgrund så är det inte nödvändigtvis så att man kläcker alla de smartaste idéerna. Det känns som att säga, visst man behöver en mångfald genom akademin, jag förstår det. Och att mångfald i sig berikar, men är inte det att dra lite väl stora slutsatser?
Men det är också ett sätt att gömma sig, tänker jag.
Hur menar du?
Att men då behöver man inte göra någonting åt det. Att då lägger man det på individnivå. Mm. Att det är inte så, menar han, på att akademisk bakgrund ger ett försprång. Mm. Utan du kan lika gärna lyckas om du kommer från en helt annan bakgrund. För då kan du tänka vitt. Men för att du inte tänker de här vida tankarna, det beror ju på att du inte orkar.
Precis. Och det är den här grejen vi kommer fram till. Alltså, ork och flyt och hårt arbete och så. För här mitt i texten så är det inflikat ett citat. Mm-hmm. Som är ganska intressant. Newton fick frågan hur han kunde komma på allt han har kommit på. Svaret, genom att ständigt tänka på det.
Mm.
Det är ganska intressant. Och vem är du och jag och tjafsa emot Isaac Newton? Förutom att vi lätt skulle göra det. Men annars känns det ju som att, okej, han har sagt det.
Nej, men det tror jag ju. Att flitigt arbeta med det. Men att lägga det, jag tror fortfarande inte att en person som kommer från en annan del av samhället, det har ju med klassperspektiv att göra och sånt där också. Mm. Att om du kommer från en annan del av samhället där inte att tänka på det premieras utan att få mat på bordet premieras, då kommer du inte tänka på det.
Medan, och särskilt om man backar tillbaka till 1700-talet, det var väl då Isaac Newton var aktiv, om jag minns rätt. Han tillhörde ju någon sorts elit som inte behövde oroa sig så mycket som andra människor på 1700-talet oroade sig. Visst var det 1700-talet han var, jag måste kolla.
Jag vet inte. Vi måste Newton. Var det han så tidigt? Jag trodde han var tidigare. Men
1642.
Ja, tidigare.
Förlåt kära lyssnare, jag ber om ursäkt. Jag är en dålig fysiklärare. Jag ser Newton var på 1600-talet. Inte 1700-talet. Jag ska skämmas i resten av det här avsnittet. Förlåt.
Nej, det blir bra.
Och det finns... Ja, men det är så här, men det är med flit och jobba hårt och tillbaka till det med talang och liksom, så, growth mindset och saker. Nästa grej som är ganska intressant och också lite beklämmande kommer från den här professorn. Han säger att många uppfattar fysik som krångligt och abstrakt och innebär att skolan måste attrahera lärare som brinner för sitt ämne och har tillräckligt goda kunskaper inom det för att kunna förenkla och entusiasmera. Det tycker jag är jätteintressant. För man pratar ofta om att man måste vara elevnära, man måste förenkla det som man förstår och så. Det kräver folk som har sitt snille, menar han. Mm. Tumme upp, tumme ner, håller du med? Ja. För annars kan man ju tänka att så här, folk som är för smarta på sitt ämne ibland kan ha svårt att förklara det för folk som inte är lika smarta. Stereotypt. Men samtidigt, är man okunnig, hur ska man då kunna förenkla det på ett rätt sätt? Nej, och bra sätt?
Det ligger ju i... Jag tänker att det är båda. För jag tänker ju att du måste vara jäkligt intresserad. Alltså, jag kan ju kunna till exempel jättemycket om grammatik. Mm. Men om jag inte är intresserad av att förklara vad en konjunktion är, om jag inte brinner för att det är intressant, alltså att vad det är ju egentligen otroligt grundläggande. Det är otroligt enkelt, det är otroligt basic vad en konjunktion är. Mm. Men det tycker ju inte elever som går i årskurs 1 på gymnasiet.
Mm.
Det kan man ju fundera på varför de inte gör det, men det gör de inte. Och då måste man ju förklara det.
Mm.
Och det är likadant vad en huvudsats och vad en bisats och förklara vad en subjunktion är då och liksom kunna alltså det, men det är ju ingenting som kräver ett snill, utan det är ju snarare att du kräver en kunskap kring att lära ut dem, att förklara dem, och det kräver ju en trygghet i ämnet så att du faktiskt förstår det djupare också.
Mm.
Så det krävs två spår i det.
Ja, men såklart. Och det är alltid det med liksom praktisk kunskap kontra liksom, eller så teoretisk kunskap kontra liksom pedagogisk kunskap. Man behöver ha båda två.
Ja.
Om du känner till den här TPAC-modellen så är det de här två bubblorna som inte har hand om IT. Så man behöver ha båda för att få till bra undervisning.
Mm.
För är du för teoretisk och inte har någon pedagogik? Och samma sak som har du för mycket pedagogik med ingen teori, då är det bara snömos. Ja, man kan landa i den helt meningslösa föreläsningen som är en ytterligheten, eller på påskpysslet som den andra liksom, nej, det är inte så pedagogiskt, förlåt. Men hur som helst. Han fortsätter, och sen en ganska skön citat. Jag är rädd för att det finns en större andel lärare idag som har attityden att det här är svårt och konstigt än vad det fanns tidigare. Och om man verkligen är intresserad väljer man inte nödvändigtvis en lärarkarriär. Den meningen är ju så smärtsam så att jag vet inte vart jag ska ta vägen, och det stämmer nog. Alltså det som smärtar mig är en känsla av att ja, jag tror inte att de bästa, de som är mest intresserade, väljer en lärarkarriär nödvändigtvis. Det är inte jag säkert att de är på Isaac Newtons tid heller. Men det finns ett resursslöseri i det någonstans.
Fast jag tänker så här. Mm. Att jag brukar samla på skolskildringar i skönlitteraturen. Mm. Det har jag pratat om 100 gånger i den här podden, tror jag.
Mm.
Men en av dem som är så slående är ju när Arvid i Den allvarsamma leken.
Mm.
Han, det här är ju helt ointressant egentligen för berättelsen. Men han är ju då lärare.
Mm.
Och kan ju då 4-5 språk, han ska vara lärare liksom, och du vet, mm. studenterna. Men han ska ju inte slösa bort sitt liv på att vara lärare, utan han ska ju istället bli det lite flashigare journalist. Är du med? Och det formuleras så. Att, och det är liksom fullständigt självklart. Och då pratar vi ju, den är ju skriven om typ 1920 eller någonting.
Mm.
Men den är formulerad precis så som jag säger, att man ska ju inte slösa bort sitt liv på massa odugliga ungar. Och lite så tänker jag att det lever ju kvar. Ibland så tror man att det är något nytt och att läraryrket hade status och sådär. Men jag tycker det är intressant att det finns väldigt många skildringar på 1800-talets slut, 1900-talets början, som faktiskt skildra just det där. Att man, för när det blev allmän skolgång, det var väl en sak att vara tjusig på något universitet på 1600-talet. För att då var det ju bara en massa tjusiga människor som var där.
Mm.
Men så fort skolan blev allmän och liksom, även om du fick studentexamen, så var det många fler, då slösade du bort ditt liv. Och det är ju en snobbism som vi måste vända på ett helt annat sätt än liksom, alltså det. Men å andra sidan så hade ju läkaryrket inte heller någon status.
Men det är en intressant spaning, ja. Det där. För man kan tänka, så är det så fortfarande. Att det är mer status att vara lärare på en skola som är framgångsrik. Ja. Eller en skola med, liksom, med de fina barnen. Eller vad ska man säga? Liksom så här, om man tänker på gymnasieskolor. Det finns några skolor i Sverige som är kända för att vara så här. Det här är bra kvalitet. Det är de här. Det här liksom elitens barn sen kommer att gå. Och det finns liksom genom hela skolsystemet. Är det... Mm. Är det mer status att vara lärare på en sån skola?
Det tror jag.
Den här skolan som kungabarnen gick på när de var små, för exempel. Jag antar att det är en någon sorts... Mm. Så, jag tänkte egentligen på deras låg- och mellanstadieskola.
Jag kom på att Sigtuna gick ju bara Carl Philip på.
Men alla de där skolorna, Lundsberg också. Är det mer status att lära på en sån? Är det som man uppfattar som att då måste den personen vara lite bättre? Alltså av folk
inte.
Utanför vårt skrå. Jag vet inte, vi kommer långt ifrån det här. Hur som helst, att många uppfattar fysik som krångligt och abstrakt. Det smittar av sig till lärare. Och det är för få personer som är intresserade som genuint väljer yrket. Det kan nog vara så.
Ja, men jag undrar om det är något nytt.
Hur som helst, den artikeln fortsätter.
Mm.
Han pratar om generellt i samhället och samma problem.
Mm.
Dessutom anser han att samhället i allt för stor utsträckning uppmuntrar till kortsiktig nytta. Något som grumlar förutsättningarna för forskning som dröjer innan det genererar pengar och framgång. Bara här tänker jag så här, det är inte så att vi bara forskar på sånt som gör det rikt. Det tror jag inte. Men kanske den kortsiktiga nyttan överhuvudtaget. Det var det Anna Ekström pratade i vår intervju. Om att hon många gånger som förälder har sagt så här, tycker du att det är lite jobbigt? Kom vi kolla på en film istället.
Mm.
Och då gör man inte folk någon nytta. Folk, sina barn eller sina elever.
Mm.
Man vill inte appellera till den här förutsättningslösa nyfikenheten och glädjen att kasta sig in i ett svårt ämne. Det straffar sig i längden. Förstår du att jag ändå gillar någonstans i det här sättet han som har att tänka, den analysen han har eller den funderingen han har över skolan och samhället överhuvudtaget. Han är 67, han är en vit man, det är lite bittert. Men liksom, det finns ändå någonting i det som är ganska sådär, okej. Men ja, det kanske är så att men det här handlar inte så mycket bara om liksom, vi ska slita, vi ska nöta, det ska vara hårt, utan det är så här, vi tar inte dagens ungdomar till den punkten där man tycker att det här är kul. Man får inte möjlighet att komma till den här nyfikenheten, för nyfikenheten kommer först med teoretisk fysik efter en stund, och det är inte många som upptäcker det, på samma sätt som i läsning naturligtvis. Men det, det är inte så himla roligt i början. Det är inte så himla roligt om man tappar bort det på ett tag. Men sen när man hittar tillbaka till det, då är det så här, när man kommer igång, då är det ganska kul. Eller så här fysisk träning också.
Jo, men det har ju med all träning att göra. Men jag tror ju att det har ju med samhället att göra. Mm. När det går fortare och fortare och fortare. Mm. Alltså jag är inte säker på att... jag tror ju att människan i grund och botten är lat. Mm. Och det du inte behöver göra, gör du inte. Är du med? Mm. Alltså, sen kan du behöva göra det för att du känner att det här vill jag eller det här brinner jag för. Alltså det här kommer att leda till någonting. Mm. Men det jag inte behöver göra, det gör jag. Alltså, det är ju oerhört... Alltså då är det ju liksom... Att inte ta hissen 5 trappor upp, då måste du verkligen aktivt tänka, jag verkligen behöver, då måste du ta ansvar för att gå trapporna. För att det är så mycket enklare att ta hissen. Och det är ju lite det här att det krävs att någon faktiskt säger att jag kan tänka mig faktiskt att det krävs att du får läxförhör imorgon för att de verkligen ska plugga. Mm. Annars så pluggar man inte. Jag har en kollega som säger det, att du måste alltid ha läxförhör, för annars kommer de inte göra läxan. Och det ligger någonting i det. För är det ingen som förhör läxan, så kommer man inte heller att göra den.
Nej.
Och det är lite så att då får man ju in en träning. Och då, där kan vi hjälpa våra unga att liksom komma till att fanken, jag fattar någonting här, och blir självständiga i någon slags lärandeprocess.
Mm.
Ja, jag vet
Ja, men precis. Och han är inne på samma sak, och just den där saken med liksom, journalisten skriver så här, men ett annat lika stort orosmål över fysikhimlen är alla de distraktioner i samhället idag, mobiler, plingar, allt det här.
Mm.
Alltså det som på något sätt stör koncentrationen, som du säger. Mm. Och då kommer den här meningen in, det citat som vi pratade om förut, där med Newton, att liksom jag gjorde allting, jag kom på för att jag ständigt gick och tänkte på det. Och då kan man tänka att en person som ständigt går runt och blir sån här snapchattad istället lär sig hur mycket som helst. Men kanske inte inom just teoretisk fysik allihopa på samma sätt. Jag vet inte.
Jag vet inte vad de lär sig om de snapchattar i och för sig. Nej, mer än om sina kompisars nya sminkprodukter kanske.
Nej, men så här,
elak jag var nu.
Jag satt och Facebookade på bussen på vägen hit och så hittade den här artikeln. Och så vi fick till det här samtalet. Så det finns ju något lärande ändå i det där också.
Ja, i filterbubbla. Ja.
Ja, visst. Det är klart det är så. Mm. Och sen kommer vi fram till det sista. För han blir så här, men det här är lite dåligt. Och framförallt också alla data, tv-spel och de här grejerna. För att det attraherar nördarna. Och det specifikt är ett problem i hans analys. Det är ganska roligt. För han säger, Daniel som säger att det finns massa positivt runt det här. Men det finns också problem. Därför att många av nördarna som förr satt och räknade och läste om rymden sitter och spelar bort sin tid på World of Warcraft istället. Det är så här, jag kan inte säga
emot.
Det jag kan inte riktigt säga. Han bara säger, fan, kan inte bara sluta spela det astöntiga spelet och börja liksom forska någon gång, killen. Och säger, det han har jättespecifika problem i sin värld någonstans.
Men det ligger ju väldigt mycket i det.
Den här artikeln har rubriken Professor : sociala medier hot mot nya svenska fysikpris. Rubriken är ju sensationell och man blir frustrerad och arg och förbannad bara på vägen. Och han har ju i princip det argumentet, hela artikeln handlar om precis det argumentet som man förväntar sig.
Ja.
Men det finns många godbitar i den här texten som ändå är så här, okej. Men bortsett från den här rubriken, bortsett från den kontexten, så finns det ändå något intressant här.
Ja, framförallt någonting att diskutera, och jag tycker faktiskt att det ligger någonting i att vi, World of Warcraft i all ära, men den borde leda någon annanstans.
Är det så att vi lägger för mycket tid av vårt liv idag på liksom lust och nöjen?
Svar ja.
Kanske.
Jag vet inte.
Finns det någon tvärsäker gräns mellan lust och nöje och för exempel arbete eller liksom lärande eller så?
Nej, men jag tror ju att ett sånt här spel som World of Warcraft, eller alltså som appellerar, alltså såna här belöningssystem och som liksom alltså som kräver strategier, som kräver att du tänker, du känner att du utvecklas, fast du utvecklas i en värld som faktiskt inte finns.
Mm.
Som World of Warcraft, det finns ju massa andra såna spel. Jag låter faktiskt inte mina barn spela såna spel. Jag är helt fri. De får ha hur mycket skärmtid de vill.
Mm.
Men nej, de får inte spela det.
Vilken level är du i Pokémon Go?
Ja, 100 miljoner. Men det tänker ju inte riktigt samma sak.
Vad är skillnaden apropå belöningsspel?
Nej, men du spelar inte team. Du håller inte på och teamar på det sättet som de gör, vet inte du. Ja, det kanske var korkat av mig. Men jag, alltså de här World of Warcraft...
Och jag vill inte sätta det till inte det mer. Men jag, bara, jag tänker att jag går in i den följan också. Jag tycker det är så jäkla roligt att sticka ut och springa. Jag springer flera mil varje helg. Mm. För att jag tycker det är så himla kul att samla Pokémon under tiden. Och man får alltid någon ny och någon ovanlig. Mm. Och liksom man kan samla på poäng. Har du alla?
Ja.
Är det sant? Har du alla 142?
Ja.
Nej!
Jo!
Karin Berg. Och här sitter du och kastar skit på dina barns datorspel. Det är fantastiskt. Men... Det är fan respekten då. Jag har inte alla riktigt än, jag jagar dem fullt. Det finns något sjukt motiverande i det som jag inte är säker på behöver vara ett hot mot att jag hade kunnat göra annat.
Nej.
Men sen samtidigt, visst, okej, jag hade ju kunnat sitta hemma och läsa böcker de helgerna och de timmarna, och då hade jag fått ut något annat. Fundera på det, och så hörs vi nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Tack, tack, hej hej.
Jag heter Tuva Sjöqvist och jag går i femman och jag ska prata om arbetsklimat. Jag känner att ett bra arbetsklimat är när det är tyst runt omkring en och att det inte är några som springer och leker, för då tappar man koncentrationen på det man gör. Vi i femman har känt varandra så länge så att det spelar nästan ingen roll. När vi gör fel, ingen bryr sig liksom om det. Ibland kan man höra fel så att man säger fel och då kan det bli lite pinsamt. Och då vill man nästan bara försvinna från marken för att man hör att andra fnissar. Våra fröken brukar ibland säga till om det, alltså hon typ hjälper den personen som säger fel. Så att det ska bli mindre pinigt eftersom hon säger till andra, alla andra att vara tysta och då... blir inte lika pinigt. Ibland vågar man inte säga någonting för att man vet att vissa personer kommer att skratta och kanske typ säga någonting om det på rasten, och då kan det bli lite så här tråkigt. Vi brukar backa upp varandra och säga att det händer alla och att det är bra att göra fel, för då lär man sig mer. Det var tyvärr allt för den här gången, men då ses vi i nästa inspelning, hoppas jag. Hej då! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstad.